Ja, god förmiddag. Det är roligt att se er igen. Jag heter alltså Johan Lundgren. Och Johan frågade mig om jag ville predika. Han sa det ska vara kort och evangeliskt. Vi får se om jag möter de kriterierna idag. Här får jag en leksak också. Tack så mycket, Kai. Ja. Jag ska tala över ämnet. Vi ser om det kommer igång här. Vi kör high tech idag. Så. Kanske. Höger eller? Högerpilen. Ja. Jag ska i alla fall tala om tänk om Jesus har rätt. Här kom det. Så. Jo, det var så här. När jag växte upp i Habo, ungefär 13-14 mil härifrån, så umgicks vi en del ungdomar. Och då fanns det en kille, vi kallar honom för Knalin. Han hade en bil, jag tror det var en Ford 17M, en sån där, ni vet, som har V4-motor precis som Sabarna, ni vet de här. Och han hade skrivit på sin bil de här orden: tänk om Jesus har rätt. Det hade han skrivit på sidan så. Och det var väl lite imponerade av det där. Och så funderar vi på, ja, liksom bindestrecken, och det var ingen punkt och det var ingen frågetecken, så vi var i alla fall fascinerande. Och han åkte omkring med det här och visade folk då, tänk om Jesus har rätt. Och lite av det så kommer de här orden jag säger då handla om. Vi ska läsa från Matteus kapitel 16. Vers 24-26. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Allt som Jesus sa, det var inte så där silkeslent och sockersött. Utan när man läser evangelierna så ser man ofta Jesus kommer med ganska tuffa ord ibland. Och man tänker, men Jesus, hur tänkte du nu? Vill inte du ha många som liksom följer dig och liksom heja på dig? Och så säger han lite såna här svåra saker som liksom gör att folk ryggar lite för vad han vill få fram. Och så är det många gånger. Jesus, han kommer med tuffa ord som får oss att tänka till, som kräver ett ställningstagande av oss. Känner ni den här killen? Eller känner ni igen honom? Vad heter han? Just det, Edward Snowden. Och vad är han känd för då? Han jobbade som konsult åt NSA, National Security Association. Och tror jag det. NSA i alla fall. Han jobbade alltså med Förenta staternas säkerhet, för landets säkerhet och militär och sånt här. Och han är jätteduktig på datorer och IT-teknologi, så han jobbade som chefstekniker där inom NSA. Och han blev alltså insatt i landets hemligheter och hur man försökte att säkerställa så att landet inte hotades av terrorism och så här. Och så kom man att upptäcka att Den taktik man använde det var att lyssna av människors teletrafik och internettrafik och mejl och så här. Och då finns det i den amerikanska grundlagen något som säger att så här får man inte göra. Man får inte övervaka människor på det här sättet. Och då kände Edward Snow att det här är något som är fel. Vi har en lag som säger en sak, men vi följer den inte. Vi gör tvärtom mot vad vår lag säger. Och det här blev ett dilemma för Edward. Han kände att jag måste göra någonting åt det här. Men han kände på sig att det här kommer kosta någonting. Kommer jag tala om det här så kommer jag hamna i fängelse. Så Edward reste utomlands. Och när han var utomlands så kontaktade en journalist honom och så släppte han den här nyheten. Och som ni säkert vet så kan han inte återvända till USA för då blir han fängslad. Så nu bor han i Ryssland och har någon slags temporärt visum där. Edward har fått gett namn åt någonting som vi kallar för visselblåsare eller whistleblower. Det är någon som talar om någonting är fel när man handlar på ett sätt som inte är okej i ett sammanhang. Och man kan säga att Jesus han var en whistleblower. Han talade om vad som var rätt och vad som var fel. Och det var särskilt en grupp som han kom i konflikt med. Och det var fariseerna. Det var de som var expertreligiösa, de som var lärda, de som folket såg upp till, för de kunde mer i skriften än någon annan. Och det var de som man frågade när man ville ha vägledning. Men de gick Jesus hårt åt, för han såg att det var någonting som inte var rätt med det de gjorde. Och vad var det som inte var rätt då? Jo, det var det att fariseerna, de levde i alla fall väldigt perfekta liv. Och de var stolta över de liv de levde. De var, som vi brukar säga, de var självrättfärdiga. De följde lagen till punkt och pricka så att de skulle imponera på människor. Men Jesus såg att det här är inte vägen. Det är inte det som leder till Gud. Och så påtalar de här sakerna gång efter gång. Han blåste i visslan och så blev han impopulär. Och det ledde i sin tur så småningom till att Jesus blev korsfäst. Och jag kommer att blåsa lite i visslan här idag, de här minuterna. Får vi se om jag blir populär sen. Jag är ju ganska hygglig prick, eller vad säger ni? Jag är ingen mördare. Jag går inte omkring och stjäl. Jag ljuger inte. Jag har ett jobb. Jag har en fru och två barn. Och jag brukar inte ställa till det för människor så i allmänhet. Kort sagt är jag ganska lyckad. Jag har en akademisk examen också. Gud måste vara väldigt nöjd med mig, eller hur? Om någon så har väl jag förtjänat att få komma inför Gud i himlen, eller hur? Någon kanske skulle sjungit så här, han tänker på mig. Hej du spejleman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord. Får man ta Johan med sig in i himlen? Han är snäll och han är en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man så blir jag glad. Tack, tack. Vad tror du Gud säger om en sån bekännelse? Har ni sett Kalle Anka på julafton? Har ni sett när Mowgli kommer fram till Baloo och boxar honom? Dang, 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 dang. Han slår allt vad han orkar. Och Baloo står det. Störtlöjligt. Jesus han berättar en historia som handlar om det här nu. Och det är följande i Lukas 18, vers 9-14. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren där nere. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Men tullindrivaren, han stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och sa: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och vad betyder det här då för mina präktiga anspråk som jag la fram här alldeles nyss? Ja, Gud är då inte imponerad i alla fall. Bibeln säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Om Jesus har rätt så hjälper det inte vara en hygglig prick som följer samhällets lagar och inte slår sin fru. Och vi ska inte tro att våra liv är tillräckligt bra för att det ska duga till att leva i Guds närhet. Den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det, säger Jesus. Låt oss släppa taget om vår präktighet. Låt oss släppa taget om våra försök att bättra på vår image. Det håller ändå inte längden. Om Jesus har rätt så kan vi aldrig kvala in i himlen. Ni vet att en del lag, de ligger på vid nedflyttningsstrecket så. Och de får hela tiden kvala in för att vara med i den högsta serien. NHS heter det nu, eller NHL, vad heter det? National Hockey. Det heter inte elitserien längre. SHS, ja, ser det. Man hänger inte med överallt. Ibland hör man, jag var inte med där riktigt, förlåt mig. Ibland hör man eller läser om någon som reagerar mot kyrkans tal om synd. Man menar att talet om synd, det är gammalmodigt, det är förlegat. Och det är, man förelämpar folk om man säger att de är syndare. Nu är vi humanister. Vi tror att människan är god. Men om Jesus har rätt så är det inte så. Hur kommer det annars sig att när fel begås i vårt land så ger man sig inte förrän man får tag i den som är ansvarig för det som hände? Det ser man i media hela tiden. Om det kommer en ny politiker så granskas den i sömmarna och man letar för lik i garderoben så man kan dra fram någonting att den här duger minsann inte. Och om en olycka sker någonstans så är det alltid någons fel att det händer. Hur kommer det sig då att det är så kontroversiellt att tala om synd gentemot den som har skapat himmel och jord? Fundera på den. När jag var tonåring, jag vet inte exakt hur gammal jag var, men jag fick en ny cykel i alla fall av mina föräldrar. Den där ser ju inte så jätteny ut, men det var den bästa bilden jag kunde hitta. Den såg ungefär ut så där. Så jag tror det var grön också. Och när man får en ny cykel så då vill ju föräldrarna att man ska vara rädd om den. Man ska sköta den och den ska hålla i många år. Och så är du hemma och var pojk också. Det är inte alltid så att det stämmer överens med föräldrarnas önskan om att vara skötsam. Så jag och några andra killar, vi hittade ett ställe. Det var en nedförsbacke, gick lite så här utför. Och sen kom det en slänt som gick kraftigt uppför. Och det var någon av oss som provade att cykla ner för backen och så upp för slänten. Och så märkte man, ho, här flyger man ju! Vad kul! Så vi bestämde oss för att vi skulle se vem som flög längst. Så vi trampade på och så flög vi och så la vi ner en sten där. Så såg man att så långt har jag kommit så kanske någon flög längre. Så flyttar man en annan sten dit. Och så höll vi på så. Och ni vet att det blir lite påfrestning på cykeln det där när man upp i luften och så landar ner så. Så efter några vänder där så när jag skulle cykla hem så det var något konstigt med cykeln. Den var inte som den brukade. Och då den liksom började fjädra, men den här cykeln var inte utrustad med någon fjädring. Och då tittade jag på den. Då hade ramen gått av här uppe vid styret. Så ena röret hade gått av så den var så här. Så det var lite pinsamt att tala om för mamma och pappa att ja, jag har tagit sönder den nya cykeln nu. Men vi hade en cykelhandlare där i Habo där jag bodde. Och mamma som det är lite drag i, hon kan ju säga från när det något är som inte ska. Så hon gick till cykelhandlaren och den här är trasig, det får ni fixa. Och den hade gått av i svetsningen och det är garanti på sånt. Så att det dröjde ett tag och sen fick jag en ny ram från fabriken. För det var lite skämmigt att den inte tålde de här påfrestningarna då. Så då fick jag en helt ny ram. Hur hade det varit om jag hade sagt till min cykel som hade gått sönder: ram, laga dig själv nu. Men sätt ihop dig nu då. Du är ju trasig. Det hade inte gått så bra. För en ram kan inte laga sig själv. Och det här kan man föra över på det andliga området. Människan har sedan Adams dagar hamnat i synd. Och det här syndaproblemet, det kan vi inte fixa själva. Vi är brustna. Vi kan inte laga oss själva. Om Jesus har rätt så är vi fast i synd. Människosläktet. Sedan Adams dagar. Och om Jesus har rätt så dör vi i vår synd om vi inte blir av med den. Om Jesus har rätt så finns det bara en lösning på syndaproblemet. Och det är att en rättfärdig människa dör som ett offer. Om Jesus har rätt så fanns det ingen människa i hela historien som kunde göra det här. Ingen. Om Jesus har rätt så kunde Jesus själv och hans far inte stå ut med detta outhärdliga att vi skulle dö i vår synd. Om Jesus har rätt så fanns det bara ett alternativ kvar. Och det var att Jesus själv föddes som människa och blev den här syndfria människan som kunde dö i vårt ställe. Och om Jesus har rätt så är Jesus den enda som kan göra det här. Som har gjort det Och det finns ingen annan än han. Ingen annan under himlen eller i himlen. När Jesus talar om för sina lärjungar att han ska dö och sedan uppstå, då blir lärjungen Petrus alldeles ifrån sig. Och han börjar tillrättavisa Jesus. Han säger: Gud, bevara dig, Herre. Något sånt ska aldrig ske. Och han vill liksom hålla Jesus tillbaka från det här. Tala inte så hemskt. Nej, det vill vi inte höra på. Han vill bevara, han vill beskydda, han vill behålla. Och han inser inte att han försöker avbryta Jesu planer på att rädda mänskligheten. Och då säger Jesus: gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det var så viktigt för Jesus att han skulle få dö. För det var människans enda hopp. Och så kommer Petrus och säger: nej, det här ska inte hända dig. Om Jesus har rätt, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Om jag får blåsa visslan ett ögonblick till, så är det så här: alla har vi förtjänat att dö, för vi har brutit mot Guds bud. Men ingen behöver leva utan Gud. Ingen behöver dö utan Gud. För det finns en som har gått in i vårat ställe. Och det är Jesus Kristus. Det är vår räddning. Jag är stolt över våra tv-program. Jag tycker det finns så oerhört många begåvade människor. Och det är jätteroligt. Men vi predikar inte oss själva. Vi predikar han som har tagit våra synder på sig. Jesus säger att man kan gå förlorad. Och vad är det då? Ja, det finns många grafiska beskrivningar. Men vi provar den här. Det är som att stå på perrongen och titta på ett tåg som försvinner iväg. På tåget sitter alla som du älskar i den här världen. Din familj, dina familjedilemmar, allt det som du har kärt. Och det är på väg till ett underbart resmål. Men på perrongen så står du ensam kvar och tittar. Du får inte följa med. Och dina vänner får du aldrig mer se. Det är en ganska hemsk bild. Men det är inte vägen för dig och mig, eller hur? Jesus sa att den som tar sitt kors på sig och följer mig, han ska vinna sitt liv. Det kan kosta på att ge sitt liv till Jesus. Det kan kännas konstigt att ge upp det som är mig själv, det som jag har byggt upp under många år. Min bild av mig själv, som jag har trimmat på och slipat och som nu glänser så bra. Det kan vara svårt att ge upp det här och acceptera att det här, det är fint, men när vi står inför skapelsens herre så duger det inte. Då är det störtlöjligt. Men om vi vågar ge upp våra liv, så kommer det någonting som är så mycket bättre. Så mycket bättre. Några år efter cykelincidenten så var jag tillsammans med en av mina klasskompisar från grundskolan. Jag hade vittnat mycket för honom och talat om att Jesus är vägen. Och han lyssnade ibland och han var inte riktigt med på noterna, men jag vittnade i alla fall för honom. Och så fick jag med honom på ett möte i Pingstkyrkan i Jönköping, ett ungdomsmöte. Och jag tänkte, yes, nu är det läge, nu ska han ta emot Jesus. Och det var en samling och man, som det kan vara ibland i gudstjänst, man kände Guds närvaro så här. Jag tänkte, åh, nu kanske han lämnar sitt liv åt Gud. Han gjorde inte det. Men när vi pratade vid efteråt så sa han så här. Du, när vi bad där, då kände jag, det här är rätt. Det är rätt, men jag kämpar emot. Så när vi hör Guds röst tala till oss, då ska vi inte kämpa emot. För det är Gud som vill dra in oss i sin gemenskap, i sin närhet. Så, om du inte har gemenskap med Jesus så skulle jag vilja säga så här. Tänk om, Jesus har rätt. Ska vi stå upp? Och jag ska be en bön nu, en överlåtelsebön som du kan få vara med i. Som du kan, jag ber först och du kan be efteråt. Du kanske har bett en sån här bön många gånger förut. Men det är gott att få göra det. Och även du som kanske inte har bett den någon gång. Du får vara med i bön. Det är absolut inget tvång. Men det kan vara det viktigaste bönen du ber. Jesus Kristus, jag tackar dig. Kan ni repetera det? För att du har tagit min synd på dig. Jag tackar dig för att du blev det som jag aldrig kunde bli. Jag tackar dig för att du dog och uppstod för mig. Jag tar emot det nya livet som en gåva. Och jag tackar dig för den kärlek som du har visat mig. Herre, nu vill jag gå med dig för resten av mitt liv. Tack för att du hör min bön och tar emot mig. Amen.